Välkomna till dagens debatt, och idag så ska det handla om ett ämne som fortfarande, har jag märkt, väcker starka känslor, nämligen kärnkraft. Det har gått upp och ner med beträffande attityderna till kärnkraft, men enligt färska siffror så på grund av klimatkrisen så förhåller sig folk i Finland åtminstone mer positivt till kärnkraft nu än egentligen någonsin på väldigt, väldigt länge. Det ska vi diskutera idag med bland annat här mitt emot mig sitter Pekka Saloma, direktör ansvarig för energimarknaden i Energiindustri RF, alltså Finsk Energiindustri RF. Välkommen.
Tack.
Det var en lång titel. Du kom tillbaka från Bryssel igår. Var det diskussion om kärnkraft där också?
Mycket lite. Det var mer om att hur koppla elmarknaden, värmesystemet, gasmarknaden och all slags energianvändning, hur det kunde sysslas mer effektivt.
Mm. Okej. Och sen bredvid det så sitter Markus Rosenlund, vetenskapsredaktör här på Svenska Yle och också författare, faktaboksförfattare vid det här laget. Välkommen.
Tack.
Det där kärnkraft är ett ämne som du också tar upp då och då i Kvanthopp. Hurdan respons brukar du få?
Ganska lite om kärnkraft. Och det kanske beror delvis också på att det inte är en lika inflammerad grej som det har varit någon tidigare. Att folk kan kanske lite börja förhålla sig till det som att det är liksom en del av vår energiproduktion som vi måste acceptera i någon form. Om vi ska fixa det här med klimatkrisen till exempel.
Okej, vi ska tala om det här med acceptans. Och då vänder jag mig till Ulla Klötzer. Du är känd, jag kommer ihåg dig sen 80-talet åtminstone som en sån här samhällsdebattör. Som har varit aktiv med mycket kvinnor för fred, kvinnor mot atomkraft. Och fortfarande så föredrar du ordet atomkraft istället för kärnkraft. Berätta, när du hör det här att folks attityder börjar förändras, hurdana tankar väcker det i dig?
Det är klart, vi har en väldigt dålig debatt i Finland. Den är helt annorlunda i Tyskland till exempel, där jag får mycket information. Och sen är det ju så att de olyckor som hittills har skett, stora olyckor, det vill säga Harrisburg, Majakolyckan, Tjernobyl, Fukushima, det har hänt långt borta. Det har inte drabbat oss liksom så där riktigt fysiskt, psykiskt nära. Men Max Planck-institutet i Tyskland gav en rapport för något år sedan där de sa att idag är risken för olyckor 200 gånger större än den var när man inledde produktionen. Och att det är sannolikt att härdsmältor kommer att ske med 10-20 års mellanrum. Och de hänvisar då också till de gamla reaktorerna. Största delen av våra reaktorer är gamla för att nybyggen sker väldigt lite. Och till de här effekthöjningarna i reaktorer och att man förlänger livstiden. Och det ökar risken för olyckor. Men jag är säker på att när nästa olycka sker, och den sker, och den eventuellt sker i vår närhet, då ändras attityderna igen. Men det är synd att vi ska lära oss via olyckor och inte via kunskap.
Nu skulle man kunna fråga så här, att det som Markus Rosenlund var inne på här sa att det som han märker i den respons eller det att den här diskussionen inte är lika eldfängt som den har varit därför för att man liksom på ett sätt nu av flera onda ting så väljer det som köper oss tid som är mindre ont. Jag hade också en forskare här på våren kommer jag ihåg som sa att han alltid har varit väldigt emot kärnkraft men han sa att han har lite, han har ändrat sin åsikt nu därför för att det känns som att välja mellan pest och kolera. Och det där, han menar att eftersom det inte finns tid på grund av klimatkrisen.
Men tiden är just det vi behöver. För IPCCs senaste rapport säger att vi har 10 år att nu fixa till det här. Att det inte går över 2% och helst ska stanna kring 1,5. De säger samtidigt att de inte tror i förordet att atomkraften kommer att kunna byggas ut tillräckligt snabbt, tillräckligt kostnadseffektivt. Och sen när vi kommer till det här, och det visar ju Olkiluoto 3 och Flamanvi och Hinkley Point. Det har tagit 12 år för dem att bygga en ny prototyp och det har kostat skjortan från 3,2 upp till 11-12 miljarder. Vad kunde vi ha gjort med de pengarna på de här 10 åren? Vi kunde ha gjort massor.
Jag, jag tror inte att någon bestrider det här. Alltså att vi kommer inte att fixa det här problemet med klimatet genom att bygga ny kärnkraft. Det, som du säger, det tar väldigt länge att bygga ett kärnkraftverk och det är dyrt och så vidare bortåt. Och vi har helt enkelt inte den kapacitet som krävs för det. Om vi nu inte liksom, om inte trollslag sker och USA plötsligt satsar hela sin försvarsbudget till exempel på att bygga, vilket inte kommer att ske. Däremot, det som jag opponerar mig mot är att stänga den befintliga kärnkraften till den del som den är i gott skick och fungerar och reaktorn inte helt utsliten och har en viss livslängd kvar. Att stänga sådana reaktorer är fullständigt katastrofalt dumt. För jag menar, det finns en viss risk för att en kärnkraftsolycka inträffar, jo. Men det finns en betydligt större risk för att en otrolig katastrof inträffar med klimatet om vi inte liksom använder alla redskap som vi har som är fossilfria för att köpa oss tid.
Men de är, ju inte fossilfria för att under hela dess livstid, om du tar från urandriften till avfallet, hela allt som sker däremellan, byggnation av avfallsbassänger och så vidare, så har den ju släppt ut en massa CO2.
Ja, men det är ju redan byggda.
Det är byggda, det har du rätt i. Men så ska vi också komma ihåg att atomkraften utgör 10% av elmixen i världen. Det är liksom en minimal del. Jag har inte någonsin gått ut och sagt att vi ska stänga alla reaktorer i världen på en gång. Men vi ska stänga dem som har spröda reaktorkärnor, behållare och så vidare. För att det finns flera sådana. Och det är ju det Tyskland håller på med. För de är nu verkligt rädda. Sker det en olycka i Tyskland så får de stänga allt på en gång.
Pekka Saloma har försökt få ordet många gånger. Varsågod.
Svenska är inte mitt modersmål. Men om man tänker på svenskt tyskt energivände så man har haft flera problem. Kärnkraft har ansetts vara ett problem, men samtidigt också väldigt stor stenkol och brunkolanvändningen. Och Tyskland har inte varit Tyskland har inte kunnat minska sina utsläppen delvis på grund av det att de har börjat stänga kärnkraften. Det är just den här frågan som hur att överleva det här eller vinna det här 10 år eller 15 år. Men livet går därefter också. Men om man talar att kärnkraft är endast 10% av globala elmixen, så tyvärr de här kommande energiformerna, till exempel sol och vindenergi, det är ännu mindre.
Och förr eller senare kommer det ju att växa till och med förbi kärnkraften. Men,
sol och vind.
Ja, precis. För jag menar, vi skulle kunna lösa hela den här hela den här krisen genom att bygga ut, är det nu en areal stor som Schweiz ungefär, i Saharaöknen med solpaneler. Men det sker ju inte bara liksom, lika lite som vi bygger kärnkraftverk på löpande band. Så därför behöver vi alla de här verktygen. Vi kan inte liksom säga att nu ska vi satsa bara på solen, bara på vinden, bara på kärnkraft. Men kärnkraften är en av de här viktiga knapparna i det, brickorna i det här spelet som vi får kasta bort.
Och jag har inte sagt att vi ska stänga alla på en gång. Jag repeterar det som jag sa, att gamla skrothögar ska stängas och då kommer vi ner kanske på 8% eller 7% av elmixen. Däremot anser jag att vi ska inte sätta in en cent, eller jag skulle hellre säga en penny, för jag älskar den finska marken. Att det där, att investera i energibesparingslösningar, mätare i hemmen överallt så du vet vad du förbrukar. Jag har fått ner min förbrukning rasant på 10 år. Och vi ska också satsa på den nya teknologin. Jag fick just en inbjudan till att besöka Tyskland där de på en sjö någonstans i var det nu sen var, har byggt ut solpaneler på sjön, på på en minimal yta.
Ja, det där håller jag helt med.
Och det här är det vi ska använda pengarna på. Vi ska inte kasta hur många miljarder vi nu har kastat på Olkiluoto? 11 miljarder istället för 3,2.
Det här också, alltså, får jag bara säga det, att det finns sådana fullständigt galna grejer som vi kastar liksom energi som motsvarar flera kärnkraftverk just nu. Till exempel virtuella valutor, bitcoin och liknande.
Det är helt galet.
Just nu så har vi massvis med enorma serversalar runt om i världen ofta till exempel i Mongoliet där det inte är så noga med vad man släpper ut, så det är kolkraft som driver dem. Och så har vi de här serversalarna att producera energi som en massa datorer runt om i världen använder till att springa runt och jaga sina egna svansar. Att utföra nonsenskalkyler för att bryta så kallad virtualvaluta. Det är fullkomligt galet, och det här förbrukar lika mycket energi som typ Irland använder.
Mm. Ja, det kommer att vara lika mycket som Finland använder i någon tag.
Ja.
Men därför är det ju en fråga om omdistribution av pengar. Om man tänker på att med världens militära budget så skulle vi med ungefär 15% så skulle du kunna lösa Agenda 2030 målsättningar.
Ja, ja.
Så att det där, och därför så säger jag att basta, ingen mer atomkraft. Nu satsar vi på att reda upp de enorma avfallsproblem vi har. Fukushima sitter på 1 miljon ton radioaktivt vatten, och det kommer till hela tiden. Och de planerar att släppa ut det i Stilla oceanen. Nice. För fiskarna och andra.
Motsätter du dig också de här nya reaktorerna, den fjärde generationens
SMR, reaktorer? SMR, talar du om dem?
Ja. No, alla, det finns ju olika sorters reaktorer.
Jo,
den här
EPR-2an.
Ja.
EPR-2an. Vi har nu byggt EPR-1an som prototyp för... Vi kallar den för prototyp. Men fransmännen som började bygga Flamanville lite senare kallar den sin också för prototyp. Så vi är prototypen för prototypen.
Broms, jag drar i bromsen. Folk
det
sitter
har gått
nu
åt
folk sitter och trillar helt av kälken här som inte inkomnar i de här sakerna. Förklara nu vad det här nya generationen, vad går det ut på?
Alltså de här small modular reactors, det är sådana 300 megawatts grejer som du kan sätta där på Stortorget i Helsingfors eller på torget i Kyrkslätt. Och de är inte alls klara för marknaden. Exelons vicedirektör, vad heter han, William van Hoen någonting, sa att det finns ett enormt prat om det, om man pratar om design. Men han sa att det finns ingenting som är redo för marknaden. Så vi sitter här och väntar igen i 10 år på de här small modular reactors. Som dessutom ingen vet att är de verkligen konkurrensdugliga. I USA finns det ett universitet i Pittsburgh som säger att det kommer att behövas miljarder av subventioneringar för att skapa en marknad för det. Så dit var pengarna igen. Fluff!
No, vad säger Pekka Salomaa om det här?
Var och en energiproduktionssätt eller form har sina nackdelar och fördelar. Med kärnkraften, en av nackdelar är de här långa byggnadstider, tillståndsfrågor och så vidare. Också avfallshanteringen, men med fördelar finns det också. Mycket viktiga till exempel att den producerar hela tiden stabilt el. På finsk, på den erfaring som vi har, så också relativt billigt.
Ja, men just i synnerhet det här nya, alltså för att förklara vad det är för skillnad mellan de här gamla och typen och nya. Är det någon annan skillnad än det att de är mindre?
Man kunde producera dem, som man säger, på löpande band.
Men tekniken är densamma? Är det så?
No, vi har ju alltså den här... Vi talar om en helt ny form av reaktor, den här fjärde generationen, när den kommer riktigt på stor skala. Så vi talar om en reaktor som kyls ner på ett lite annat sätt, och den här kraften regleras på ett lite annat sätt. Du, istället för att kyla ner den med vatten och bromsa den med grafitstavar eller någonting annat liknande, så kan du kyla ner den till exempel med flytande natrium. Vilket gör att du inte behöver ha ett så högt tryck i den här reaktorn, vilket eliminerar risken för sådana ångexplosioner som i Tjernobyl till exempel. Och de här den nya typens reaktorer fungerar på en mycket högre värme, på en mycket högre temperatur, och de producerar bränsle, de producerar det där avfall som har en betydligt lägre strålningshalt, alltså de strålar i bästa fall i bara århundraden, medan dagens avfall strålar i årtusenden. Och det där, du får ut, de använder så att säga en större andel av det här bränslet som vi matar in i dem. I dagens reaktorer så får du ut bara några enstaka procent av all den energi som...
Därav den stora mängden avfall. Då,
ja, som precis. Medan den här nya tekniken gör det i teorin åtminstone möjligt att köra framtidens fjärde och femte generationens reaktorer på dagens avfall. Någon har beräknat att det finns, bara i Storbritannien finns det kärnavfall så mycket att du skulle kunna köra fjärde och femte generationens reaktorer i 500 år på bara det här gamla avfallet. Och sen är liksom strålningsproblemet dessutom delvis.
Men nu vill du Ulla Klätsa
men det är bara delvis. Mm. Alltså det är bra att du sa delvis, för det är inte borta.
Nej.
Och så ska vi komma ihåg att vi talar om en teknologi som är i princip obefintlig idag. Jag citerar fortfarande den här Exelon-chefen, William von Föhne, som säger att just nu, och det är nu, vi har 10 år på oss att lösa problemet. Kom ihåg det, vi sitter här och talar om klimatet.
Han säger att det är optimistiskt.
Det är optimistiskt, det är väldigt optimistiskt. Han säger att kostnaderna för SMR är oöverkomliga. Och han säger delvis på grund av storleken, och då talar jag om småleken. Och delvis på grund av säkerheten, och då säger jag osäkerheten. Som är förknippad, och han säger, med alla atomkraftverk. Och då medger han på Exelon att det finns osäkerheter beträffande säkerheten för små atomkraftverk. Så att jag tycker vi igen kastar pengarna kankulan kaivån så att säga. Sen skulle jag vilja säga om det med avfallet att okej, vi har nu sitta på det här avfallet som strålar i 100 000 år. Det ska isoleras från människa och miljö. Och vi i Finland har hittat det, jo, men i Sverige är de skeptiska.
För talar om onkalo.
Vi talar om onkalo och kopparkapslarna. I Sverige har miljödomstolen sagt att koppan eventuellt inte kommer att hålla och rekommenderar inte de här kopparkapslarna. Och i Finland tutar vi och kör. Okej, det är bra. Tuta och kör, vi sätter ner det och så ser vi vad som händer. Men nu gör vi precis som med klimatet. Vi överför problemet på kommande generationer. Det som Greta Thunberg är förbannad på.
Ja, men nu vi
har fått överta problemet om det börjar läcka i berggrunden. Kan vi ta upp dem? Vill vi ta upp dem? Och så bestrålar vi lite människor där runt.
Ja, men nu talar vi om generationer som lever om kanske 100 000 år, medan det i klimatets fall är generationer som redan nu lever.
Nej, de kan börja läcka efter 15 år. Då gäller det mina barnbarn.
No, inte
det gäller mina barnbarn.
Nej, inte om man gör det korrekt. Nej.
Plus att så har du transporter. Det är en massa osäkerhetsfaktorer.
Ja, men det är fortfarande mycket större osäkerhet.
Ja, men du säger att man gör det korrekt, men miljödomstolen som hade en massa experter säger att det kan hända.
Nu vill jag Olli Salomaa få svara här. Pekka, förlåt.
Ja, Olli är min son.
Pekka Salomaa.
Finland regering har just nu beslutat, eller i regeringsprogrammet står att Finland ska vara klimatneutral 2035. Det är ytterst viktigt att vi håller på det arbete och studerar nu vad var och en industribransch ska göra för att nå det här. Vad ska teknologiindustri, metallmältare och vad ska skogsindustrierna och kemiindustrierna, var och en ska göra för att nå det här att bli klimatneutrala. Ja, vi arbetar med den här samma frågan. Och det är den högsta prioriteten för nu för tiden. Att kunna gå verkligen neråt så att vi kan nå det här neutraliteten. Just nu kan man inte tänka om väldigt mycket annat.
Det har du rätt i. Och jag har inte sagt att vi måste stänga Lovisa eller Olkiluoto 1 och 2 imorgon. Jag ber till Gud att vi skulle ha kunnat stänga Olkiluoto 3 innan vi kom så här långt. EDF gav förra veckan, tror jag det var, ut ett pressmeddelande där det stod att de har en massa undermåliga komponenter för kärnkraftverk, atomkraftverk. Nu faller jag in i den här kärnkraften när ni använder det. Och att det finns, de här komponenterna används både i befintliga atomkraftverk för underhåll och som nya komponenter i till exempel Olkiluoto 3. Undermåliga komponenter i ett atomkraftverk. Och det är fransmän. Därför säger jag att okej, nu tar vi i bruk Olkiluoto 3 och ber till Gud att där inte finns en hel mängd med undermåliga komponenter, substandard components. Men vi ska absolut fundera 700 gånger innan vi börjar bygga Pyhäjoki-reaktorn Hanhikivi.
Jag bara säga att det kan finnas undermåliga komponenter och då ska man eliminera dem. Men däremot ett kolkraftverk eller till och med ett gaskraftverk är i sin helhet en undermålig komponent.
Jag vill inte ha kolkraft. Och i Tyskland har hela den här anti-atomkraftsrörelsen, det är fantastiskt. Över en natt när Merkel sa att abschalten bis 2022, att stänga av till 2022, så svängde de kappan efter vinden precis, och nu strider de mot kolkraften. Och den tyska,
det har verkat inte så väldigt mycket.
Oj, det kommer att verka. Tyska konsumenten har en enorm makt. Och därför är jag lite rädd för nu när Finland i den här EU-taxonomin, alltså det här med green labeling för finansiering av projekt, där Finland står bakom att man ska också kunna finansiera atomkraft. Som vi ser här så har de ställt till allt, de har ruckat på allt de där, alla de där sex punkterna.
Du talar nu för att förklara vad det gäller, det är alltså det att det just har pågått det. En debatt om det här i EU just nu. Och då har Finland bland annat ett av de länder som vill att man ska också kunna ha kärnkraft på listan över hållbara alltså investeringar.
Ja, endast tre länder, Tyskland, Österrike och Luxemburg, var emot.
Det var i EU-rådet. Ja. I parlamentet röstade 316 delegater mot atomkraften och kolkraften, medan 93 röstar för. Och här kommer vi in på den här EU-debatten. Demokratin funkar inte. För om demokratin skulle funka så skulle rådet följa parlamentets beslut. Så som vi gör i Finland, parlamentet och regeringen.
No, rådet är någon slags
högre
rum.
Högre makt.
Det är som senat i USA och House of Representatives.
Tycker du det är demokratiskt?
Det är demokratiskt valda regeringar som är representerade, som representerar varje medlemsstat där i rådet. Det finns en balans av makten.
Alla ministrar är inte folkvalda.
Men tycker du, Ulla, att det är demokratiskt att ifrågasätta folkets åsikt när de säger att kärnkraft är inte så farligt, att ja, vi kan ha den kvar. Det är ju liksom folkets vilja. Varför motsätter du dig den?
Men vet du vad? Att jag har bekanta.
Det har jag också.
Mina vänner. Ja. När jag har frågat så där på skoj ibland att vet du vad den här Olkiluoto-reaktorn kostar? De har inte en aning. Och när jag frågar, vet du hur försenad den är? Nu kanske 3-4 år. Alltså, hur kan folket veta hur de ska besluta när de är så förbaskat oupplysta?
Samma gäller för koldioxidutsläppen och deras konsekvenser.
Jag håller helt med, och jag talar definitivt inte för kolkraft. Jag talar för förnybar energi för kommande generationers väl.
Ja, den behövs såklart. Ja,
det kommer att växa.
Ja, och vi talar om att vi inte ska sätta pengarna.
All förnyelsebar energi är ju inte heller hållbar.
Om det riktigt ser,
biomassa till exempel, som det nu har pratats mycket om, och som ju nog är förnyelsebart, men det ger också upphov till utsläpp.
Men inte avfall som strålar i hundratusentals år.
Nej, men om vi ska få ner koldioxid.
Det finns naturligtvis fråga om det beror på hur den biomassa man använder, hur man växer den, vad gör man efter att ha huggit träd och så vidare. Hela den här koncepten om hur man arbetar med skogen eller använder man fältbiomassor eller så vidare. Det finns en behov av stor taxonomi kanske där också. Alltså det är lite en negativ fråga för Finland eller en kanske hot om hur man anser det här biomassan, om det inte det är, om något slags biomassa är inte hållbart producerad.
Men i sig, biomassan binder ju koldioxid. Den skulle ju vara ett medel att bli av med det här som vi har släppt ut. Och jag har lite fått med den här, jag är inte så inkommen på biomassa, men det finns ju idag modern reningsteknik för de här biomassakraftverken som är helt annorlunda än när vi började för vadå?
Men det här är nog ändå lite som att spruta guldfärg på en hög bajs, för det är fortfarande ändå en hög bajs. Alltså
det är lika som SMR. Vi vet lika lite om dem som vi vet om vad vi kan göra med biomassan.
Det enda raka, alltså det enda på lång sikt som fixar det här är att skippa kolet helt och hållet. Och då finns det ett perfekt alternativ som nu just forskas intensivt i världen, och det är inte kärnkraft. utan tack. Det är vete. Vete. Vi måste wow. börja från en kolekonomi till en vete-ekonomi.
Wow.
Vete är universums allmännaste grundämne. Det finns överallt. Solen går på vete. Och det där, när du bränner vete, så då, när det reagerar med syre, så då uppstår det vatten. Och det är liksom den enda avgasen som kommer från en bränslecellsbil till exempel. Du kan hålla ett stup under avgasröret på den och låta det droppa, så kan du dricka det. Och det kommer ingen koldioxid. Och vi kan använda solkraft och vindkraft som... Då när de producerar för mycket så att vi inte kan använda det, så kan vi använda det till exempel till att spjälka vete från vatten, och så kan vi använda det här vetet som naturgas.
Men om det är sådär enkelt och sådär toppen, så varför görs det?
För att pengarna går till atomkraften, nej. För att atomvapenindustrin är bakom.
Men det ena utesluter inte andra.
Jag tycker definitivt att det utesluter.
Vete-ekonomin behöver massor av el. Det är ju den här frågan.
Tills vidare.
Det kan du inte veta i fortsättningen.
Jag har naturligtvis inte, men allt som vi nu vet.
Mm. Ja, alltså nu kommer det nu att kräva det också i framtiden, för vete är ett otroligt reaktivt ämne. Det trivs inte ensamt. Det reagerar med allt som kommer emot.
Ja.
Och det där, det måste spjälkas från någonting, och sannolikt då vatten. Mm. Och det kommer alltid att kräva energi. Men energi i sig är inte problemet, för vi har en enorm jäkla fusionsreaktor mitt i solsystemet som producerar all energi och mycket mer än vi någonsin kan använda. Så vi kan använda den på ett eller annat sätt till att spjälka det här vetet från vatten.
Och vi kan använda din biomassa till att skapa den där elen, så att de här vetefusionerna...
Vi kan också använda kärnkraft
inte till. Nej tack, nej tack. Definitivt inte. Jag vill inte ha mera avfall. Jag har besökt Tjernobyl, jag har stått 50 meter från den här reaktorkärnan där fåglarna för in och ut.
Du får mycket mer strålning i dig under flygresan på vägen hem än du får under en hel vecka i Tjernobyl.
Men skulle jag ha varit när olyckan skedde i Tjernobyl, så skulle jag ha fått en helsikes massa strålning. Ja. Eller i Fukushima, där barnen har sköldkörtelcancer och bla bla bla.
Ja, om min farmor skulle ha jul så skulle hon vara en buss, men det har jag inte.
Men snart spammar det igen och då tar vi en ny diskussion.
Om vi använder det här, jag nämligen talar med EU-parlamentariker Heidi Hautala om det här, om det att bland annat just för de gröna där du åtminstone har varit aktiv.
Jo, men definitivt inte längre, för de talar om smala modulära reaktorer i Kyrksätcentrum.
No, de talar ju inte alla om det, utan vissa av dem, men att också över hälften av de gröna i den senaste frågan, det var knappt men dock lite över hälften av gröna, så är nu för, det var väl knappt med 1% eller någonting sånt, men i alla fall för kärnkraft. Mm. Men det där, då sa Heidi Hautala så här, när jag ville komma till botten med vad det egentligen gäller, så sa hon att det gäller just det här som du säger, att inte stänga nu i kraftvarande, att det har nog betydligt mer splittrade åsikter då det gäller byggande av ny kärnkraft.
Mm.
Och så finns det vissa, till exempel Atte Harjanne som då finns aktiv här i Helsingfors, ung grön, som är väldigt pro de här små enheterna och har pratat väldigt mycket om just den. Riksdagsledamot dessutom. Men det där, så sa hon också det att hon skulle vilja komma, hon sa så här att hon tycker man borde istället tala just om vad som är hållbart och inte bara förnyelsebart, för nu talar man om det som att det som är förnyelsebart automatiskt skulle vara hållbart. Och då nämnde hon just det här med biomassa eller torv. Det är ju också förnyelsebart torv, och det vet vad det gör.
Väldigt lång sikt, ja.
Allting är förnyelsebart om man väntar tillräckligt länge.
Mm.
Precis, men dock så biomassa har också nämnt, så det är ju också alltså allt som ger upphov till utsläpp.
Vart och en sätt att producera energi har sina nackdelar. Mm. Och till och med solel som nästan alla älskar, så producerar det inte på natten. Och vindkraft har sina motståndare, NIMBY-effekten och så vidare. Och om vi har stora vindkraftparker och så vidare, så troligen måste vi transportera elen från någonstans där den används till städer och så vidare. Och får man bygga de här linjerna? Det är en stor fråga. Speciellt i Tyskland där det finns stor motstånd emot transportera förnybar el från norra Tyskland till konsumenter i södra Tyskland.
Mm, men här kommer säkert att komma en sån här form av akkuteknik att man kan liksom spara och skicka på andra metoder. Den teknologin går ju framåt i ganska rasande
fart. Hellre vete.
Hellre vete, jag håller med. Jo, jag håller
när vi
med.
Talar om den här akkuteknologin, för det har jag stött på tidigare, den diskussionen också. Alltså det handlar ju precis om det att solenergi, det är jätteeffektivt då när solen skiner. Men på natten så händer att det som man behöver är ju ett sätt att lagra den energi.
Men jag har solpaneler hemma och satsa i början på akkor. Och så pammade den första akkorn av 6 och så skulle jag då måste byta systemet. Och då sa jag nej, thanks, but no thanks. Att det här är inte min visa, för akkorna är ju inte något trevliga saker. Ja. Och nu matar jag den direkt in i elnätet och får alltså, det dras bort från min elräkning. Och det är ett jättebra system. Om elnätet fungerar. Min idé var ju då att jag skulle kunna vara självständig om elnätet blir brutet så att jag sitter 3 veckor utan el. Men man får ju hoppas att de här nya nedgrävningarna av ledningar och så vidare som Fortum håller på med och andra gör att det inte sker så här stora elavbrott.
Mm. Alltså på mindre så här skalan, nu börjar vi nere på konsumentnivå. Så det där vet jag ju att det här är sånt som man sysslar med också i skärgården. Det finns skärgårdsöar där det finns vindmöllor till exempel. Jag tror det finns 3 stycken på Högsåra till exempel. Och de också matar den el de producerar går ut i nätet.
Jag har också en mölla hemma, en mölla och paneler.
Orkneyöarna i Skottland är mer eller mindre självförsörjande med energi. De använder vågenergi, de har vågkraftverk som de sen använder, vars el de använder bland annat till att producera vete för sina bilar som de kör, alltså med bränsleceller. Ja,
men är det här någonting som kan sättas till i den stora ekvationen? Hjälper det här någonting?
Varje litet tillskott av icke-fossil energi.
Och jag skulle säga att det som hjälper allra mest är att du börjar hemma.
Det stämmer
du börjar
också.
Hemma, vad allt kan du spara på? Du kan spara genom att duscha kort, genom att aldrig diska under rinnande vatten. Ja. Sådana superenkla saker som jag lärde.
Det finns väldigt information också.
Ja.
Till exempel varje hem i Finland har en så kallad smart mätare.
Exakt.
Och den information är tillgänglig för alla kunder som kunde använda elbolagens.
Och när du ser på smartmätaren att idag sparar jag 20 euro, idag sparar jag 50 euro, så får du...
Då måste du använda väldigt mycket el om du sparar
Det här var bara ett krasst exempel, men att det ger en incentiv för att du ska spara.
Ja. Mm. Men det är viktigt att växa medvetenhet.
Men jag skulle vilja ännu här, medan vi ännu har några minuter tid kvar, ännu återgå till samtalsämnet kärnkraft på det sättet. Att finns det på något sätt så som ni ser det, alltså man talar ofta om det att man inte kan gå bakåt i utvecklingen utan man måste gå framåt. Är det möjligt att utveckla av kärnkraft ett totalt tryggt alternativ?
Ja, det är det. Men då talar vi inte om fission utan vi talar om fusion som har varit redan i årtionden den där heliga graalen.
Man spjälkar inte.
Nej, istället för att spjälka atomer så gör du som solen, att du slår ihop vete-atomer och då får du helium plus en massa energi. Och det här är lite besvärligt här på jorden. På solen funkar det för solen är enorm, den är 1 miljon gånger större än jorden. Men här på jorden behöver vi kompensera den här bristen på tryck med höga temperaturer. Så vi snackar om tiotals miljoner grader Celsius. Och det här är lite svårt att hantera det här plasmat. Det måste hanteras med ett starkt magnetfält och så vidare. Och att få den här fusionsflamman att brinna av sig själv utan att vi behöver mata in mer energi i den. Så det har visat sig vara lite svårt, men vi gör hela tiden framsteg där och helt nu på sistone har det skett mycket framsteg på den här vägen. Och förr eller senare så kommer vi att ha fusionsreaktorer.
Men knappast inom 10 år.
Nej, det antagligen inte. Nej, men i något skede när vi behöver börja starta upp en massa koldioxidavskiljare som suger upp luft och tar bort koldioxiden ur det, när vi inte har gjort tillräckligt annars så då kommer de att behöva drivas med någonting riktigt bastant och där kommer antagligen fusionsreaktorer.
Men är det här nu science fiction eller är det verklighet?
No, i dagens läge är det science fiction, men man brukar säga att den som säger att det inte går att göra så ska inte stå i vägen för den som gör det.
Mm. Vad säger du, Pekka Saloma, om det här?
Troligen kommer det inte att hjälpa inom de här 10 kritiska åren.
Men ser du det överhuvudtaget som science fiction?
Ja,
alltså,
eller nej, det
verklighet?
Jag anser att det är helt möjligt, men året är något som vi inte vet. Och det är väldigt intressant och det är viktigt att också Finland tar del i det här CERN-projekten med andra länder.
Hålla med.
Mm. No, om jag då ännu återknyter till grundfrågan, det vill säga kärnkraft, och jag återgår till frågan om hållbarhet. Kärnkraft så som vi har den i Finland idag, är det hållbart?
Definitivt inte.
No, säger du, Pekka?
Erfaringar har varit väldigt bra i Finland. Både på säkerhetsgrunden och på prisvis.
Mm.
Jag menar, ingenting är hållbart. Att andas är inte hållbart. När du bränner syre så bränner du också slut din kropp. Det är liksom, elämästa är i selviä hengissä, som Juise Leskinen. Du kommer inte levande ur livet. Allting har riskat med sig. Vi måste bara göra som, vad heter han nu, den där Murphys lag. Allt som kan gå åt skogen kommer att gå åt skogen. Men Murphy är missförstådd, nämligen... Han är inte så pessimistisk. Han menar bara att vi måste eliminera alla de där sakerna som kan gå fel för att det inte ska gå fel. Och vi kan vi kommer aldrig att få ett 100% säkert kärnkraftverk, men vi får ett kärnkraftverk som är så säkert att vi kan leva med det, att vi kan använda det.
Ja, finska kärnkraftbolag är väldigt stolta över deras säkerhetskultur som har haft goda resultat.
Ja, bra. Men om du säger att vi ska eliminera allt det som kunde leda till någonting.
Alla risker.
Så då ska vi nu börja plocka isär Olkiluoto 3 och ta ut de komponenter som är undermåliga. Som är substandard. För att vi ska undvika att det sker någonting när de tar det i bruk.
Jag hoppas det.
Ja, och sen vill jag ännu betona det här. Att jag kan inte se någon hållbarhetskriterie för en energiform som producerar ett avfall som strålar i hundratusentals år.
Men jag ser inte någon framtid för kolbrännande.
Det här vi talar nu om atomkraft, inte kolkraft. Jag har absolut inga känslor för kolkraft.
Kärnkraften är sådär hyfsat kolfri. Och det här kolet som vi släpper ut i atmosfären, det kommer också att ligga där i 100 000 år. Eller
definitivt, vi måste också sluta med kolkraften. Ja, men vi har här...
80% av världens energibehov kommer från fossila.
Mm.
Det är den fråga som
vi måste. Men vi måste hitta alternativ för de fossila. Och här har vi nu biomassor och sol och vind och väte med att inte folk missförstår att vi ska börja producera väte på åkrarna. Inte för mig, tack.
Vi behöver väldigt många lösningar.
Ja, vi behöver alla lösningar. Alltså, vi behöver hela jäkla verktygsbacken nu. Vi kan inte lämna en mutter oanvänd och en skruvmejsel.
Och pengarna till förnybar energi och besparing, effektivering.
Allting.
Hur mycket handlar det här om, det här avslutningsvis, hur mycket handlar det här om helt enkelt att få... med både hjälp av skattepolitik och sen också med hjälp av finansiering helt enkelt, få forskningen framåt. Jag menar, nu talar ni om att det finns lösningar, det kostar mycket pengar, ingen har velat tydligen satsa på det.
Nej. Men nu kommer ju då EU med sitt det här taxonomiprogrammet att finansiera atomkraft, så då sitter vi fortfarande här i den här smeten.
Men det är inte om allmän stöd.
Det gäller ju just det.
Inte från statsbudgeten. Men till exempel idag betalar man skatt för elanvändningen speciellt, elskatt. Och när till exempel om man byter el till värme i värmenätet så är det så ska man betala det här skatt trots att det kan på grund av till exempel att när det blåser mycket starkt så kan elen bli mycket billigt, men skatten ska betalas i varje fall. Och det är en liten, kanske liten praktisk fråga som ska lösas, och den nuvarande regeringen har lovat att de ska lösa det.
Men i dagens datoriserade värld
många frågor.
Så tycker jag det skulle finnas en liten knapp. Jag betalar elskatt och jag är kanske beredd att betala mer skatt på min el. Om den skatteandelen som jag betalar går till förnybar energi, energieffektivering, nya projekt, och så betalar de som vill ha den här atomkraften till den. Så får man välja vad man understöder. Jag är verkligen förbannad på att en del av mina pengar går till att understöda någon Olkiluoto 3.
Går dina skattepengar dit?
Det vet vi inte. Det går nog via vägar, vet ni. Det finns så mycket korruption också i Finland.
Jag är också förbannad på säkert 1000 olika saker som mina skattepengar används till. Men man kan inte, det är inte liksom så här cherry picking. Du kan inte plocka russinerna ur bullen.
Men nu sa du att vi ska stå i vägen för nya idéer. Här har du en. Där får du pengar för din vete.
Bra nya idéer.
Här sätter vi punkt. Tack så mycket. Det där, vi enades, eller ni enades om vissa saker och andra inte alls, särskilt kärnkraft så enades ni inte om alls, men annars nog. En ny debatt igen nästa måndag.